Frilekskolan på Lidingö utanför Stockholm och Kapellagården på Öland har sin upprinnelse i två personers gemensamma vision om hur undervisning i konst och konsthantverk skulle bedrivas. Dessa två var Herta Olivett och Karl Malmsten. De arbetade tillsammans först på Nyckelviksskolans sommarkurser på Vigbyholmsskolan i Täby och de pågick från 1947 till 1957. Karl ledde undervisningen i det han var bra på, nämligen möbelsnickeri och möbelformgivning. Och Herta var lärare i teckning, målning och konsthistoria som var hennes specialområden. Då några elever ville ha mer undervisning av Herta startade hon 1955 Nyckelviksskolans vinterkurser i teckning och målning. Först i ett källarutrymme och därefter i en gammal butikslokal på Torsvikssvängen på Lidingö. Som jag har blivit informerad var tanken att sedan skulle verksamheten integreras i Karls planerade skola i Nacka. Men så blev det inte. Herta allierade sig med inflytelserika och administrativt duktiga personer och kunde på detta sätt realisera en skola på Lidingö. Hon blev den första rektorn. Den skola som Karl först drömde om att starta skulle ligga vid Nyckelviken i Nacka och skulle kallas för Nyckelviksskolan. Därifrån har skolan på Lidingö fått sitt namn. Karl formulerade sina pedagogiska idéer för sin skola i boken Mittens rike som kom ut 1949. Under en lång tid var han involverad i förhandlingar med ecklesiastikdepartementet och Nacka kommun för att försöka få ekonomiskt stöd till projektet. Men diskussionerna strandade och Karl sökte därför andra vägar. Tillfälligheterna förde honom till Vickleby på Öland och den skola som han där grundade fick namnet Kapellagården. Om denna skola kommer detta program att handla. Och beröringspunkterna vid Lidingöskolan kommer att bli uppenbara. I mitten på juli 2016 träffade jag Bodil Andjar, Kapellagårdens rektor. Hon kommer att berätta om skolans start och utveckling. Jag heter Jan Markusson och kommer att vara med er under denna timme. Ni lyssnar på Radio Lidingö på FM 97,8.
Det var ju så att Karl Malmsten som var formgivare och professor i möbelformgivning, han brann för pedagogik, för skolor, för att ge människor chansen att arbeta med händerna och lära sig ett hantverk. Så hela hans liv så jobbade han med skolprojekt. Och då på ålderns höst så hade han väl formulerat lite grann kring vad det var som var bra och mindre bra med de tidiga projekten. Och det han då sökte när samarbetet med Nyckelviksskolan och Herta Olivett sprack, det var en plats där eleverna kunde bo och äta och arbeta så mycket de ville i verkstäderna. Det kunde han inte förverkliga i storstäder. Och han ville också ha en plats där det fanns en inspirerande natur och kultur runt omkring. Och då var det en konstnär och formgivare, Arthur Percy, mest känd kanske från Gävle porslinsfabrik. Han var barnafödd här i Vickleby. Och flyttade tillbaka hit. Bodde också på Bygatan. Och han sa till Karl Malmsten och Siv Malmsten, då, hustrun, att jag hör ju vad ni pratar om och vad ni vill ha. Och då kan jag säga att kom till Vickleby. För här finns en bondgård till salu som uppfyller de här kraven. Där kan ni bygga ett kök och en matsal. Där finns plats till verkstäder. Där kan eleverna bo. Och där kan de vandra på Alvaret och strandängarna. Kom och titta. De blev hitskjutsade av en god vän och det var året var 1957. Karl var 69 år ung, för man är ju ung i både sinne och tanke när man tänker starta en skola. Så att han och Siv gick ner här på gårdsplanen i den här gamla bondgården. Det här är alltså en radby. Vickleby är en av de här genuina gamla byarna där bondgårdarna låg bredvid varandra längs en bygata. Det gjorde de därför att vattnet var redan då en brist här på Öland. Och här fanns det vatten och här kunde man då borra brunnar. Men man kunde inte flytta ut gårdarna. För man hittade inget vatten ute på åkrarna. Så han kom ner på den här gårdsplanen Och de tittade sig omkring och såg möjligheterna. Han frågade Siv vad hon trodde. Hon trodde att det här var rätt atmosfär för att kunna starta en skola.
Från albumet Jazz på ryska hämtar jag Jan Johanssons tolkning av den kända folkvisan Promdragarens sång på Volga. I Stockholm var Karl aktiv för att få igång Nyckelviksskolan i Nacka. När och varför övergav han planen?
Och det finns en anekdot då att han ringde från telefonstationen här i Vickleby upp till sitt företag och företagets vd Erik Wennerström. Och så sa han att hör du Erik, nu är Siv och jag på Öland och nu har vi hittat den här platsen där man skulle kunna starta en skola. Och nu vet jag att du kommer säga, ett, jag är för gammal. Och två, att vi har inga pengar till ett sånt projekt. Så jag har redan köpt gården. Nu får du ordna med papperna.
Jag är väldigt check med andra ord.
Ja, precis. Det här kom upp efteråt när han hade brutit kontakten med Nyckelvik. Och var väldigt besviken. Det var då som vännen Arthur Percy föreslog det här som ett alternativ. Så att anledningen sägs vara att det var två starka konstnärsskälar med väldigt mycket samsyn. och tänkte väldigt likt när det gällde pedagogik och vad skolan skulle syfta till. Men två starka personligheter, så fanns det ett par frågor man inte var överens om. Och en fråga som har berättats för mig, det var att Karl ville ha en trädgård runt skolan. Han ville att man skulle ha egna odlingar. Han var ju en föregångsman. Han trodde och visste att närodlat och ekologisk odling, det är viktigt. Och det var kanske inte så många som tyckte det i början på, i slutet på 50-talet.
Nej. Och dessa två personer, det var Karl själv och Herta.
Just det. Så han ville att det skulle vara en trädgård runt Nyckelvik. Att eleverna skulle delta i odlingen och att man skulle odla sin egen mat. Och det tyckte Herta inte. Hon tyckte att man skulle koncentrera sig på hantverket och det man var där för. Och sen tror jag att Herta var klok nog också att inse att Nyckelviksskolans läge kanske inte är det allra bästa för en trädgård när det ligger uppe på en bergsknalle. Och det sägs att Karl blev arg och Herta blev arg och sa att han skulle sluta prata kolrötter. Men hur sann den historien är vet jag inte, men han sökte en plats där man kunde odla. Men det här blev ju en bättre lösning kan man ju säga. Herta fick möjlighet att starta sin skola och erbjuda sina elever den platsen och de möjligheterna. Och Karl fick starta sin skola. Och han fick ju här fantastiska odlingsmöjligheter. Eftersom han köpte en bondgård.
Hur finansierade han Kapellagården i början? Penningproblemen fanns ju i Stockholm och borde också finnas här.
Ja, Karl tjänade ju pengar på under 50-talet på att formge möbler till svenska hem. Möbler som sattes i produktion och såldes och som han då fick provision för. Så att han hade ju ett företag då som Erik Wennerström var vd för. Och de hade också butik och den finns ju fortfarande på Strandvägen. Den här butiken är numera såld till Svenskt Tenn.
Det var alltså med alla royalties av möbelförsäljningen som han fick in. Och så sen var det då elevavgifter naturligtvis.
Ja, och sen var det, han var väldigt duktig på att skriva tiggarbrev och få in pengar och samla in pengar. Så att han hade ett nätverk av personliga kontakter som hjälpte till och bidrog till finansieringen. Det var ju också så att den här radbyn Vickleby var lite speciell på 50-talet. För här stod alla bondgårdarna tomma. Därför att sockerbruket hade köpt upp alla gårdar i Vickleby för att man ville driva ett eget stort jordbruk här och odla sockerbetor till fabriken i Mörbylånga. Då behövde man ju marken och jorden men inte husen. Att Karl skrev brev också till sockerbolaget i Malmö och tiggde till sig ett par av granngårdarnas byggnader här. Så att han jobbade väldigt mycket med vad vi kanske idag kallar sponsring av sin verksamhet. Men det han inte ville, det var att han ville inte ha några statliga medel. Han ville stå oberoende från staten och från att man la sig i hans undervisning. Nej, han krävde ett oberoende.
Och det vill ju inte politiker veta av.
Nej, precis.
Hur är det med beroendet och oberoendet nu då?
Ja, det har vi inte kunnat fortsätta med. Utan numera så är vi ju under Myndigheten för yrkeshögskolan. Och vi ligger, de flesta av våra utbildningar ligger under en särskild förordning där som heter förordningen för konst- och kulturutbildningar. Och det är samma med Nyckelvik. Och vi ska alltså förbereda de studerande för antingen ett yrke, eget entreprenörskap, eget yrke eller för en fortsatt konstnärlig eller konsthantverksutbildning på en högskola.
Att det var knapert och att Karl fick kämpa för att få verksamheten att gå runt framgår av följande historia.
De första eleverna har ju berättat för mig att han satte upp matlag. Lät dem få en slant och själva laga sin mat och hushålla med sin hushållskassa. Och det var ju ett väldigt demokratiskt sätt och alla skulle jobba i köket, pojkar som flickor. Det var bara det att hushållskassan var nog lite snålt tilltagen. Och så fanns det en handlare här i byn som de gick och handlade hos. Och de fick ju alltid be om kredit och så i slutet på månaden. Och handlaren såg att de blev magrare och magrare. Så till slut stod han inte ut, så då gick han bort till Karl och sa att du måste se till att pojkarna och flickorna inte svälter. Pengarna räcker ju inte. Jag tycker du ska köpa en gris åt dem. Så köpte man en gris av gården här i Vickleby och slaktade den. Och sen åt man fläskkött hela vintern.
Sången Här är alla kompisar är skriven av Magnus Bergman, en låtskrivare från Öland. Thank you.
så får du se hur kul det kan vara här med. Och snön den bara vräker ner. Jag tittar in och tar ett glas och känner dig som ett riktigt as. Här är alla kompisar. Här är alla kompisar. Här är alla kompisar. Du och jag och han och dem och hon som sitter där och glor på mina skor. Med mustaschen att han är bäst. Det kan vara en rätt schysst gest. För man vill ju ligga på topp. Genom glas ser jag snö. Och i asen flödar det öl. Och hur kul är det. Här är alla kompisar. Du och jag, han och dem och hon som sitter där och glor på mina skor.
Ja, nej, det var viktigt att göra de fina möblerna också. Men det som inte var viktigt, det var att samla pengarna i sin egen ficka. Utan att använda de här resurserna han skapade i sin möbelformgivning och med de här olika inredningsprojekten till att bygga skolor. Det var det som var det viktiga. Så att det där var en balans mellan formgivningen och möjligheten att få resurser därifrån till att då kunna skapa skolor. Och när han kom hit till den här platsen och här fanns då en bondgård där han liksom kunde börja väldigt enkelt. Då fick han ju en lättare ekonomisk start än att bygga från början uppe på den här tomten i Nacka. Så förmodligen var det kanske det som gjorde det möjligt att han ändå köpte en bondgård ganska billigt där husen redan fanns på plats. Och där den här tanken med gårdens gemenskap redan fanns förverkligad.
Han var otroligt svårstyrd, Carl Malmsten. Otroligt besvärlig. Vad säger du om det?
Ja, jag har ju hört samma anekdoter kanske och samma berättelser av de som var här. Så var det. Han var väldigt svårstyrd.
Men som sagt, människor som vill någonting, de kan aldrig räkna med att de får 100% av mannarna med sig, utan det får räkna med några stycken i alla fall.
Precis. Och sen gäller det att de människorna har någon vid sin sida som kan komplettera upp den här ivigheten, kreativiteten och kanske ibland den sociala oförmågan. Och för mig är det hustrun Siv då som har en stor och viktig plats i att de här skolprojekten lyckades. Karl tyckte ju inte att man skulle bli distraherad av radio och tv. Så han förbjöd ju både radio och tv här. Så det fick ju inte finnas här på skolan. De elever som ville titta på något tv-program, de brukade få gå bort till handlaren i byn. Och då fick de sitta i hans vardagsrum och titta på programmen och så fick de gå tillbaka till kapella. Och Siv Malmsten var väldigt intresserad av lyrik. Så hon ville gärna höra dagens dikt. Så hon hade gömt en liten radio i bokhyllan bakom böckerna. Så hon smög upp i deras sovrum varje dag klockan 1 och plockade fram radion för att kunna lyssna på dagens dikt. Och sen gömde hon radion igen.
Hur gick det till i början? Det var alltså på 60-talet, det är ju alltså i modern tid. Fanns det en marknad för att kom folk och sökte sig hit? Eller hur var starten här?
Ja, det var aldrig några problem att fylla med elever. Och jag har ju träffat en hel del av dem som kom hit. Han smygstartade 59 med en första möbelkurs. Och med en möbellärare som hette Harry Persson. En ung möbellärare som blev handplockad av Carl.
Carl var trogen sin ekologiska idé som ibland tog sig lustiga uttryck. Men medarbetarna fann på finurliga lösningar.
Sen var ju Carl en föregångsman när det gällde ekologi och han förstod intuitivt att vi var på fel väg. Grönsakerna skulle odlas här, de skulle bäras in i köket, de skulle inte fraktas. Man skulle inte använda några bekämpningsmedel. Han tyckte att vattenklosetter var ett modernt påfund som inte kan vara i enlighet med ett kretslopp. Så han blev väldigt arg när man ändå satt in de första toaletterna här på Kapellagården. Så då fick man bygga en extra dörr utanför de här toalettdörrarna så att det inte syntes vad det var där innanför. För han blev så arg varje gång han gick förbi. Så då slapp han se det, för då var det en panel som dolde.
Han har kallats för Sveriges äldsta tonåring, allas vår Lars Lönndahl. Hans genombrottssång från 49 var Tango Kavaljeren.
Jag viskar dig ömt om vackra drömmar som jag drömt. Om ditt hjärta jag dig ber, men nej blir svaret du mig ger. Och jag förstår nog att smek och kyssar en farlig lek. Men kanske för en enda natt lovar du mig att bli min. Får jag bli din tango-kavaljer blott för några timmar, och få en kyss och kanske fler, och vad som sker aldrig mötas mer. Får jag viska att jag har dig kär, får jag le och dansa med dig i en tango där varje steg oss bär mot lyckan. Den sanna livspoesien finner vi en tango som för en natt mig beviljas, men sen vi skiljas igen. Så till slut är allt vad jag dig ber, att för några timmar få bli din tango-kavaljer, som en natt du ger din kärlek. Den sanna livspoesien finner vi en tango som för en natt mig beviljas, men sen vi skiljas igen. Så till slut är allt vad jag dig ber, att för några timmar få bli din tango-kavaljer, som en natt ger din kärlek.
Vilka utbildningar erbjuder ni eleverna?
Ja, vi har 4 avdelningar och 4 utbildningar. Och det är inom textil, keramik och möbel och trädgård. Och de är mellan 1 och 3 år långa.
När man då är färdigutbildad efter att ha gått 3 år, vad är man då?
Ja, de som har gått 3 år, de har då gått på möbel. Och de har då möjlighet att ansöka om möbelsnickare, gesäll.
Så att man har liksom någon form av avgångsbetyg härifrån. Och så sedan söker man om gesällbrev, säger du. Vad söker man det någonstans i? Får man det härifrån?
Nej, utan vi förbereder för att de ska kunna bli möbelsnickargeseller. Sen finns det då en extern granskningsgrupp då, som består av möbelsnickarmästare, av formgivare, arkitekter, kanske konstnärer som granskar deras arbeten och som betygsätter. Och sen formellt så är det Hantverksstiftelsen i Leksand som utfärdar gesällbreven.
Det är det. Alltså, har staten någonting med det att göra?
Inte alls, utan det är ju en gammal medeltida kvarleva.
Hur ser framtiden ut för en kapellaelev?
Ja, de bygger sin egen framtid, våra elever. De är väldigt så att säga inriktade på, och det är väldigt, jag ska inte säga att det är spretigt, men eftersom alla kommer hit med en egen ambition så är det ju väldigt många olika vägar man går. En del vill gå på en konsthögskola. Och då går man här för att förbereda sig, eftersom man söker in på konsthögskolor med arbetsprover. Då går man här för att så att säga kunna prestera så bra att man då kommer in. Just nu är man väldigt intresserad av att gå på konsthögskolan i Oslo. Det är väldigt många som söker till Oslo. Vi har en del nere i Amsterdam. Och sen har vi då Konstfack och HDK i Göteborg. Och det varierar lite efter vilken skola som man tycker är den som passar.
Och hur står sig eleverna härifrån i den konkurrensen?
De står sig väldigt bra, får jag säga. De som söker kommer in. De har gått på kapella. Så vi har en väldigt bra förberedande utbildning. Och de kan faktiskt välja att vraka. Många av dem kommer in på flera skolor. En del kommer hit den andra vägen. De är färdiga akademiker eller nästan färdiga, och de vill komma hit för att lära sig ett material. Att verkligen jobba med händerna. Man har kanske utbildat sig till arkitekt eller webbdesigner och känner att det är för mycket att jobba framför en dataskärm och för lite att så att säga arbeta med handen. Och en del ska starta eget. Man jobbar som formgivare åt svensk textilindustri, eller man startar lite snickeri och gör finsnickeri åt kunder. Så det är väldigt mycket den egna ambitionen och egna karriärtanken. Så det är väldigt svårt att säga var de tar vägen.
Så med andra ord, de vill komma till en ändå högre utbildning, eller också blir de, ska vi säga, egna företagare, entreprenörer.
Precis.
Hur rekryterar du lärare?
Ja, nästan alla lärare är här på deltid. Och man har en egen annan verksamhet vid sidan om. Man är konstnär, man är formgivare eller man har jobbat med någon verkstad vid sidan om. För att så att säga kunna hela tiden tillföra den erfarenheten in i utbildningen. Här blir det ju en liten speciell dimension, eftersom då Karl valde att lägga skolan i en liten by på Öland. Här gäller det ju att vi verkligen, till skillnad då från Stockholm där man har hela konstlivet och alla impulser runt, så här får vi ju så att säga se till att komma iväg ibland. Så alla utbildningarna har ju studieresor som eleverna själva styr efter intresse. Man har åkt till Helsingfors, Istanbul, man har åkt till London för att titta på konst och konsthantverk och möta konstnärer och hantverkare i de länderna.
Cavatina kallas en kortare aria i operor och oratorier från 1700- och 1800-talet. Cavatina är också ett klassiskt gitarrstycke som skrivits av Stanley Myers. Vi hör här Göran Sölscher på gitarr. Thank you. kan du berätta om dagens finansiering?
Så att basen i vår ekonomi är ju att vi har statsbidrag för varje utbildningsplats. Sen den här förordningen konst och kultur kräver av skolorna att vi också tar ut en kursavgift. Och eleverna betalar nästan 20 000 per år.
Och det är alltså för material och allting?
Ja, och också för en kvalitetshöjning. Myndigheten täcker inte vår budget till 100% utan kanske till 90%. Så därför, och säger att vi ska ta ut kursavgifter för resten. Och det är ju lite osvenskt. Det är ju nästan all annan högre utbildning i Sverige är ju gratis. Så det är ju lite ovant för våra elever att vi kräver och måste kräva en kursavgift.
Men det kanske inte är så dumt med en kursavgift. För betalar man någonting så får man ju också en känsla. Jag tänkte själv, du betalar för en pryl någonstans eller vad som helst. Mm. Då ställer du dels krav, och det tror jag skolan mår bra utav. Mm. Och sedan så känner ju också eleverna att de måste ju prestera, för de har ju betalat för det här.
Ja, det är riktigt. Kursavgifterna är kvalitetshöjande. Ja. Det är som du säger, man ser att man har betalt för sin utbildning och man funderar kanske en gång extra om man vill satsa på att gå på Kapellagården. Därför att man får ju förutom då att betala för mat och uppehälle ska man ju dessutom betala en kursavgift. Så att vi får kanske elever som har tänkt efter en extra gång och som också ställer krav på oss på ett annat sätt. Sen består ju då Kapellagården av 26 gamla byggnader. Kulturhistoriskt intressanta, men av ett stort behov av underhåll. Vi behöver ju driva ett boende för våra elever. Vi har ett kök där vi serverar frukost, lunch och middag.
Deltar eleverna i matlagning och sånt där?
Ja.
Det kostar pengar att driva en skola idag. Och Bodil berättar här hur det sätter fart på både kreativiteten och fantasin hos skolledningen.
Och så därför så är det viktigt med sidoinkomster, och vi öppnar upp Kapellan under sommaren för turister. Vi har en plantskola, vi har ett café, vi har en utställning och en utställningsbutik. Och vi jobbar väldigt mycket med att, så att säga, få in intäkter så att vi kan utveckla verksamheten. Och...
Håller ni på att jaga sponsorer nu för tiden också?
Ja, det gör vi. Vi jobbar väldigt mycket med så att försöka få finansiering av olika specialprojekt och behov. Vi har fått ett bibliotek byggt med hjälp av Bengt Julins stiftelse. Vi har fått mycket från Barbro Oschers Prosvesia-fond. Så att det är viktigt för olika punktinsatser att vi kan höja kvaliteten genom sponsor. Vår sommarutställningskatalog betalas av våra leverantörer. Och som motprestation så bjuder vi in de här leverantörsföretagens anställda att få komma till Kapellagården vid några tillfällen. Så det är ju så att säga en ömsesidighet i sponsorskapet också. Här finns ju odlingen och här finns ju då trädgårdsmästarutbildning. Så att vi har ju en ettårig utbildning om ekologisk trädgårdsodling. För Karl var ju trädgården en viktig del av gestaltning och formgivning och estetik. Så att den passar väldigt, väldigt väl in i konceptet med textil och möbel och keramik. Att man också har den yttre miljön och platsen.
Har ni djur på Kapella idag?
I självhushållstanken så har det väl säkert funnits här under åren höns ibland och... Så, men idag så har vi 6 myskankor för att hjälpa oss att få bort skadedjur på fruktträdgården. Men för övrigt så har vi inga djur här.
Myskankor, ja, men det läste jag någonstans. Det är de som plockar mördarsniglar.
De äter med förtjusning mördarsniglar som en delikatess. Och sen plockar de en hel del annat i vår fruktträdgård. Så de är viktiga skadebekämpare.
Ja, just det. Mm. Men flyger de inte iväg? Är de vinklippta?
De är vinklippta, men de vet inte om det. Så att ibland flyger de iväg fast de inte borde kunna. Och då går de här på bygggatan. Ja. Men de brukar hitta hem. Och folk vet ju var de hör hemma.
Shenandoah är en amerikansk folksång som handlar om kanske en flod, en stad, ett landskap i Virginia. Här är det visselkonstnären, jonglören, naturfilmaren och författaren Jan Lindblad som levererar melodin på sitt eget sätt. Thank you.
Av de idéer som Karl Malmsten beskrev i Mittens rike här, hur mycket av det har förverkligats?
Ja, jag tror att platsen här stämde väldigt väl överens med den storgårdsgemenskap som han tänkte sig. Att här hade man då möjlighet att bo i en gemenskap och jobba i en gemenskap. Och de pedagogiska tankarna kunde han ju fullfölja här med lärandet genom händerna och lärandet genom av varandra och genom erfarna lärare och mästare.
Hur mycket av de här ursprungliga idéerna finns kvar och hur mycket har förändrats över tid? Mm.
Väldigt mycket har ju naturligtvis förändrats i takt med att samhället då har förändrats. Men jag vill säga att vad vi gör det är att vi jobbar med att försöka tolka Karl Malmsten i vår tid. Att inte slänga bort någonting men att omtolka och fundera på hur skulle Karl göra om han kom hit 2016 istället. Hur skulle liksom hans 50-talstanke vara idag? Och det kan vara en viktig ledstjärna att både modernisera men ändå behålla.
Kan du ge exempel på en sån där förändring så att man förstår vad du menar?
Ja. Det vi har kvar är ju väldigt mycket kring detta som är universellt för människan. Att vi fortfarande äter lunch tillsammans. Att vi samlas väldigt mycket kring måltiden och måltidens gemenskap. Att vi jobbar tvärfackligt. Att vi gör aktiviteter hela skolan. Att vi hela tiden jobbar med lärande. Det kommer hit människor med en kunskap och föreläser, är med oss under några veckor som gästlärare eller stipendiat. Att vi behåller de här värdena. Vi har morgonsamlingar där.
Kan du beskriva en morgonsamling? Hur går det till?
Det har aldrig varit en religiös prägling på morgonsamlingarna här. Utan det har varit en samling inför dagens arbete. Och det har varit information och det har varit kunskap. Idag har vi morgonsamling 3 gånger i veckan, måndag, onsdag, fredag. Mm. Och på måndagar så håller jag information om vad som ska hända under veckan och vad som har hänt och vad som ligger framför oss. Och kanske också något inslag att jag tar hit någon extern föreläsare som berättar om vad som är aktuellt på Öland eller i byn eller någonting sådant. Onsdagar är det någon av avdelningarnas lärare som är ansvarig och som föreläser kring sitt konstnärskap eller någon resa. Fredagar håller eleverna och morgonsamling och berättar om någonting som de kan och vill sprida. Så det är en kunskapsspridning kan man säga och informationsstund då hela skolan är samlad fysiskt i samma rum. Den stora skillnaden från Karls tid det är ju så att säga att eleverna är våra jämlikar på Karls tid så stod ju gossarna och flickorna här i vakt och bugade och neg och gjorde precis som Karl sa. Och det var bara en envägskommunikation, vilket det var, speglade den tiden. Men i vår tid så är det ju så att vi så att säga, på ett helt annat sätt jobbar i dialog med eleverna. Vi tar vara på deras kunskaper, vi lyssnar på dem och de lyssnar på oss. Så att det är en helt annan så att säga, interaktion, det är den stora skillnaden. Men det är jag egentligen övertygad om att så skulle Karl ha jobbat om han hade kommit hit 2016. Våra elever är ju väldigt närvarande i verkstäderna. Och även våra lärare. Man finns ju på plats här från kanske inte tidig morgon men morgon till sen kväll. Och därför blir ju så att säga det väldigt sammansatta grupper. De är inte homogena utan det är väldigt starka personligheter här. Så det är och det är ju intressant och viktigt att så att säga möta andra människor. Andra bakgrunder, andra åldrar, andra nationaliteter. Vi har ju en grupp av utländska studerande här också. Så att vi jobbar inte med att få homogena grupper, men vi jobbar med att få grupper som respekterar varandra och lär av varandra.
Fullföljer alla elever de utbildningar som de har kommit in på?
I stort sett så är det väldigt, väldigt få som inte fullgör sin tid på Capella. Utan om det skulle vara sjukdom eller någonting annat så kommer man tillbaka och gör färdigt. Och man kan ju också pausa på andra sätt. En del åker iväg och gör ett projektarbete någon annanstans. Man jobbar i en verkstad på Gotland några månader. Och så säger så validerar vi in deras kunskaper. Känner man att det här är en försluten miljö så kan vi lösa det genom att man flyttar med sig Capellakursen till någon annan plats.
Hur många elever har ni här?
Vi har 66 elever på de här 4 avdelningarna. Och sen då på sommaren så ger vi sommarkurser i de här ämnena. Och de är då 1 eller 2 veckor långa. Och då har vi ungefär lika många elever. Så här snurrar alltid ett drygt 60-tal elever på skolan året om. Karl hade ju själv en väldigt negativ och tråkig erfarenhet av sin egen skolgång. Och vantrivdes i det skolsystem där man skulle sitta stilla i bänken och lära sig teori i den takt som läraren tyckte. Utan han ville ju utforska själv och lära med händerna och lära med sinnena. Och sen gå till böckerna när det behövdes. Och när hans barn skulle börja skolan, äldsta sonen Ulf på 20-talet. Då insåg ju Karl att skolan som Ulf skulle komma till var precis som den skola han själv hade vantrivt så i. Så han och Siv startade ju tillsammans med en del andra föräldrar en alternativ skola, Olofsskolan. Och där var de ju aktiva i skolans drift under alla fem barnens skolgång. Så det var väldigt viktigt för honom att barnen fick en kreativ och inspirerande skolmiljö.
Att göra inbrott genom att försiktigt ta sig genom tak eller väggar för att stjäla utan att utlösa larmet kallas riffifikupp. Konststölden på Nationalmuseum 93 var en riffifikupp, likaså helikopterrånet i Västberga 2009. Namnet kommer från en fransk roman som sedan blev en gangsterfilm 1955 med Jules Dassin som regissör. Här kommer vi att få lyssna på det fräna musikaliska ledmotivet direkt från filmspåret. Vistelsen på Kapellagården, eleverna. Det, oftast är det ju så man går in, människor kommer från olika miljöer och så ska de samarbeta och kanske bo tillsammans också. Och man ska vara ihop i ett eller kanske tre år. Och då är min fråga här, vad händer med eleverna under den perioden? Vi människor, vi påverkas ju av andra människor.
Ja, egentligen ska ju eleverna svara på det. Men vad jag tror och känner det är att den här vistelsen här betyder väldigt mycket mer än man kanske först tror när man lämnar Kapella. Man har ju byggt ett nätverk och relationer här som man har glädje av i hela livet. Och det är ett stort Kapellanätverk så att man man har ju så att säga en stor familj omkring sig på olika sätt. Och man har med sig inte bara de här kunskaperna man har fått i verkstäderna, att man kan bygga en möbel, eller att man kan dreja, eller man kan väva, eller man kan odla. Utan man har också fått med sig så mycket av att arbeta i grupp, att finnas i ett socialt sammanhang. Och det är kunskap och sånt som kanske man inser långt senare, efter Capella. Och det vittnar ju väldigt många återvändare. Det kommer ju tillbaka väldigt många människor som har gått på Capella under åren. Det är ju åtskilliga tusen som har passerat här. Och många återvänder ju till platsen. Kommer in med fantastiska berättelser och historier från olika tider här. Ja, Capellagårdsandan är väldigt mycket Karls värdegrund som han satte här. Det här med att man arbetar i gemenskap, att man ska utveckla sig själv och med händernas arbete. Att man jobbar tillsammans, att man finns i en social miljö. Det är ju väldigt speciellt att komma till en liten by och dessutom då gå in i en sån här internatgemenskap där man bor. 6-8 stycken i gamla mangårdsbyggnader här och delar kök och duschar. Och samtidigt så är vi ju långt borta men samtidigt nära. Det är 2 mil in till Kalmar. I Kalmar kan du flyga och åka tåg till Köpenhamn. Det finns så att säga möjligheter att lämna den här tajta miljön. Och det gör ju en del med regelbundenhet. Men visst är det speciellt att så att säga vistas i en sån här plats. Men jag tror inte att det är byn i sig, utan det är detta att man är på Capellagården i dygnet runt. Ja, som blir ett så speciellt del av ens liv.
Ja, så att jag menar attraktionen från omvärlden är inte så stark, utan man kan koncentrera sig på det man vill.
Precis, och man har valt att jag satsa och här får jag satsa. Annars kanske man inte ens söker sig hit, så att jag tror att man vet villkoren här och är beredd att ta dem och kanske till och med se fram emot dem. Med åren så har så att säga, närområdet blivit allt viktigare för oss och vi jobbar väldigt nära Mörbylånga kommun på olika sätt. För att så att säga, Capellagården är en viktig besöksplats och ett viktigt litet företag på södra Öland. Och kommunens stöd och engagemang är viktigt för oss. Så att på olika sätt så försöker vi så att säga, hitta goda relationer med både vår region, Kalmar län, och vår kommun Mörbylånga. Bägge inne och ger oss en del bidrag också.
Vad är det bästa och vad är det sämsta med Capellagården?
Det är nog helheten egentligen. Att det finns en sån vacker miljö omkring oss och en underbar trädgård. Att det finns en fantastiska byggnad och en historia här. Men sen är det nog människorna här. Alla dessa möten med människor. I måndags när sommarkurserna kom och det stod liksom 50 förväntansfulla människor på gårdsplanen. Bara vill in i verkstäderna och bara njuter av att de har en vecka här. Där de bara liksom kan tänka på sig själv och på sitt eget. Det är nog det bästa här. Att man kan erbjuda den här platsen till människor.
Kärlek är ett tema i schlagervärlden som ständigt återkommer. That's Amore med Dean Martin var en variant som blev en stor framgång i början på 50-talet.
In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signor. excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
When stars make you drool just like pasta frazzle,
that's amore.
That's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore, that's amore.
Ja, det finns inget dåligt, men det är klart att det som är tungt, det är ju en ständig dålig ekonomi. Och att inte riktigt ha råd att satsa på det man vill satsa. Och att hela tiden gå här och tänka att det där fönstret borde vi renovera. Ja, det är ju väldigt mycket att föra ut varumärket Kapellagården. Tala om att, vad det står för. Att det finns en, det är en historia. Det är Carl Malmsten som har startat det. Det finns en väldigt speciell tanke kring kreativitet och utveckling här. Att alla är välkomna. Allt från en timmes trädgårdsvandring till att gå här i 3 år och bli möbelsnickare i SL. Och att föra ut det här budskapet till så många som möjligt som i sin tur berättar om Kapellagården. Så vi marknadsför oss mot bussar, mot föreningar, mot andra skolor för att få hit människor som får uppleva platsen och sen ta med sig tillbaka berättelsen om Kapellagården. Men allting har syftet att man åker inte härifrån utan att så att säga fått med sig värdegrunden och platsens historia. Man ska liksom komma härifrån med en kunskap rikare. Och de blir våra ambassadörer. Sen jobbar vi ju mycket med sociala medier. Vi skickar pressmeddelanden. Vi har nära kontakter med den lokala och regionala pressen. Vi har ju, vår mest utåtriktade verksamhet är ju kanske ändå att vi har en sommarutställning öppen i 3 månader. Där alla elever visar upp ett objekt. Och då får man ju en bild av vad våra elever kan. Och vad skolan står för i kvalitet.
Jag tackar Bodil Anjar för detta samtal som givit oss kunskap om bakgrunden till 2 framträdande konst- och hantverksskolor. Nyckelviksskolan och Kapellagården har en gemensam historia som man hos båda institutionerna kan förnimma. Här har uppmärksamheten legat på Kapellagården. Det som slår mig när jag tar del av berättelsen är hur aktiv skolans företrädare är för att hålla varumärket Kapellagården vid liv. Hur man trots att skolan ligger på sidan om allfartsvägen har en attraktion, både hos framtida elever och tillfälliga besökare. En enastående bedrift av skolans ledning. Programmet har producerats av Jan Markusson för Lidingö Hembygdsförening och sänds över Radio Lidingö på FM 97,8. Vi som arbetar med radioprogrammen vill gärna höra vad ni tycker. Skriv till info@lidingohembygd.se och berätta. Lidingö Hembygdsförening är en sammanslutning som vill sprida kunskap om Lidingös historia och utveckling. Gå in på nätet och sök, får du veta mer.